Hallå där och hjärtligt välkommen ska du vara till podden Kick-Ass Kommunikation. Podden för dig som arbetar med kommunikation och marknadsföring i någon form och som vill bli utmanad, inspirerad, upplyst, utvecklad. Ja, den här podden handlar just om det. Och jag som driver den här podden, producerar den. Jag heter Pernilla Arvidsson och jag driver ett företag som heter PA Kommunikation och Utbildning. Och vill du veta mer om det så kan du gå in på min hemsida pernillaarvidsson.com. Det här avsnittet som vi strax ska kicka igång här har jag länge velat göra. Det handlar om intern kommunikation. Och jag har lyckats få en riktigt intressant och spännande gäst på kroken. Hon har ägnat hela sin yrkeskarriär åt just intern kommunikation. Och har fördjupat sig otroligt mycket i nyttan och värdet. Och det, jag skulle vilja säga att hon är en av Sveriges främsta experter inom området. Without further ado, nu kör vi igång avsnittet tycker jag. Varsågod. Ja, men vad kul. Här sitter jag med en spännande gäst och det är ingen mindre än Anna Almberg som titulerar sig expert på intern kommunikation, föreläsare och dessutom konstnär. Varmt välkommen till podden Kick-Ass Kommunikation.
Tack så hjärtligt, hör vi Pernilla.
Det här ska bli ett jättespännande avsnitt. Jag har länge längtat efter att få göra ett avsnitt med just temat intern kommunikation som vi ska beröra idag på lite olika sätt, tror jag. Och innan vi dyker in i detta spännande område så skulle jag bara vill jag att du presenterar dig för oss, Anna. Vem är du och din bakgrund och din resa fram tills där du är idag?
Ja visst. Men jag har jobbat på olika sätt med internkommunikation i hela mitt yrkesliv. Och jag tror nog inte att jag kommer göra någonting annat heller. Därför att jag har landat i att de här frågorna, de är viktiga på riktigt. De avgör väldigt mycket engagemang, känslan av mening, arbetsglädje, att känna sig sedd och hörd. Och det är det som många längtar efter i ett arbetsliv. För egen del så började allting faktiskt på Systembolaget för mig. Ja. Jag är uppe från Umeå. Och när jag läste min master i kommunikation så jobbade jag extra som försäljare i kassan på Systembolaget. Samtidigt som jag gjorde det så hände en väldigt omfattande muthärva. Det här är ju snart 20 år sedan. Mm. Så jag satt i sanningens ögonblick och var medarbetaren som mötte kunderna. Samtidigt läste jag i teorierna om hur bygger man upp en bra intern kommunikation och samtidigt hände det här. Så när jag hade pluggat klart så brukar jag minnas att jag köpte ett par svarta loafers för jag tänkte det har man nog när man är i ett arbetsliv. Jag hade liksom aldrig varit i ett sånt. Och så tog jag flyget ner till Stockholm bokstavligen, knackade på Kungsträdgårdsgatan där Systembolagets huvudkontor ligger. Och bad med praktikplats. Och sen gick det jättefort. Så då blev jag ansvarig efter ett tag då för all intern kommunikation. Och med den starten i ryggsäcken. Ihop med att jag också väldigt tidigt förstod. Att det här är ett otroligt gränslöst jobb. Jag själv jobbade så hårt. Fast det var väldigt roligt att jag till och med glömde mitt efternamn. Jag skulle gå med i en kundklubb. Och råkade kalla mig för Blomqvist. Istället, för jag hade läst mästerdetektiven Kalle Blomqvist. De två mötena, där jag förstod hur mycket intern kommunikation påverkar resultat, framgång, kultur och ihop med hur det också påverkar människors liv blev min drivkraft. Och jag förstod också långsiktigheten i arbetet. Systembolaget, om vi bara slutar samtalet om det, men det tog ju 10 år från uthärvan till att det blev årets serviceföretag. Och efter det så startade jag eget ganska snart. Jag har haft eget i 15 år nu och mitt yrkesliv idag är att jag reser runt, föreläser, träffar jättemycket ledningsgrupper, kommunikationsavdelningar. Jag har varit kursansvarig i många år på Bergs för de här frågorna. jobba med verktyg för internkommunikation. Och mellan varven så stänger jag in mig och laddar batterierna i min ateljé. Jag har inget kontor, jag har ateljé. Och målar och håller på med lera och laddar.
Mm. Wow, vilken härlig tillvaro det låter som att du har. Spännande, verkligen.
Ja, men det har tagit länge för mig att förstå betydelsen av en rytm av både av och på. Ja. Och jag tänker att nu har jag ju kanske friheten i och med att jag har ett eget företag. Men jag tycker att alla behöver lära sig den rytmen. Därför att det finns en naturlig balans i kommunikatörsrollen. Så behöver du ge ditt allt ibland. Men dina idéer, ditt nytänkande, din kreativitet kommer bara till dig i stillhet. Den kommer aldrig komma till dig när du är i rörelserna på. Så jag har ju ett väldigt logistikprojekt när jag schemalägger min kalender. Som handlar om att gasa och bromsa i en jämn rytm. Och det är en del av min briljans, skulle jag säga. Att jag förstår betydelsen av det. Så det tycker jag alla ska göra.
Härligt. Är det det du föreläser lite om också, eller?
Inte som huvudsak, men däremot så väver jag in det. Mm. När jag föreläser så kan det vara till exempel om kommunikativt ledarskap. Vad är det för något? Hur får jag det att hända? Det kan vara mycket om hur bygger jag vi-känsla i en grupp. Och det är ju också mycket då för kommunikatörer. Vad är internkommunikation? Verktyg för internkommunikation? Hur bygger jag upp det? Mm. Så antingen så lämnar jag en grupp med ökad kontakt med sig själv eller ökad kontakt med varandra, brukar jag säga.
Härligt. Både och är ju en ideal situation verkligen. Ja, men du, om du, vi bara går tillbaka till temat för det här avsnittet då, intern kommunikation. Vad är det? Hur definierar man vad det är och vad det handlar om, skulle du säga?
Ja, men en definition som jag brukar säga är, ja, men intern kommunikation är all kommunikation som sker mellan människor som är organiserade för att uppnå ett gemensamt mål. Det betyder att det handlar om allting som en organisation gör för att skapa handlingskraft i det man har bestämt att man ska vara, det man ska leverera och den riktning man ska gå i. Så då kan man ju direkt koppla till det som i arbetslivet brukar kallas den strategiska planen, riktningen för en verksamhet. Det handlar om att få alla medarbetare att få en relation till den riktning ni har bestämt att ni ska gå i. Och det handlar också om att få medarbetare att få en relation till varandra och till de som har klivit in i en chefsroll. Så det är relationsskapande till riktning och till varandra. Och jag kan redan nu säga att det är kanske mitt livs största frågetecken. Hur det kan vara på detta sätt som det är. Det är så många ledningsgrupper där ute som sitter och gör väldigt omfattande strategiska planer, målformuleringar, analyser, men lämnar det i stort sett därhän som svarta tecken på vita papper och undrar varför ingen gör som de säger. Så avståndet mellan det som står och det som blir är för de allra flesta väldigt stort. Mm. Och det är det som jag kliver in i och upptäcker. Och det är i de flesta branscher, skulle jag säga, på samma sätt. Visst är det intressant?
Ja, otroligt. Mm. Och ja, jag tror det är fler än jag som får en igenkänning här. Just att... att det är så, man lägger ner så mycket arbete på något som måste tas vidare. Alltså steget vidare liksom sker aldrig på något sätt.
Ja. Men då, och då kan jag också sådär, när jag tänker på ledningsgrupper som ibland är mina kunder och som är en del av min vardag. En del av mig kan bli raljant när jag tänker så här, men att de inte förstår bättre. Mm. Att hur kan det vara så knäppt? Men en annan del av mig tänker på det här med hjärtat. Från en varm plats. Mm. Där jag tänker att sitta i en ledningsgrupp. Handlar ju om att försöka göra sitt allra bästa. Att försöka kliva in i rollen. Det som man tror är ett ledarskap. Det handlar också. För det här är ju en del i kommunikationsteori. Det handlar om att försöka känna sig som en del i en kontext. Känna sig som en del av den här gruppen. Och en av våra vanligaste sätt att definiera att vi ingår i en grupp. är ju det språkbruk vi använder, den kommunikation vi använder. För det är det som skapar känslan av tillhörighet. Så det går blixtsnabbt. Och det här måste vi vara medvetna om. Det går blixtsnabbt. Om jag skulle kliva in i en ledningsgrupp så tenderar jag att härma. Skapa abstraktioner, göra som andra gör. Använda humbug-språk. Därför att det är det som ofta används. Vi ska öka omsättningspotentialen på den globala marknaden i en innovationskontext. Alltså på riktigt. Och det där är, och det där kan vara sådana målformuleringar. Det kan vara 100 sådana om det vill se illa. Och resultatet blir, som jag brukar säga, tänk att du tar alla ljudspår på en skiva och spelar upp dem samtidigt. Det blir en fullständig kakofoni. Och medarbetare förstår inte riktning, hör inte den enskilda budskapet på grund av detta blurr. Så det är den som leder och styr, har så mycket att vinna på att vara tydlig, våga välja, jobba med målbilder. Tänka att, okej, vad är den allra mest nödvändiga förflyttningen vi behöver göra? Och fokusera på det. En sak i taget. En sak i taget. Därför att det som händer, och det ska vi också vara medvetna om, det är ju att ett socialt hot och ett fysiskt hot kan våra hjärnor inte se skillnad på. Så att om jag får en strategisk plan i min hand som jag inte förstår, så kan det lätt utlösa exakt samma reaktioner i min hjärna som att det kommer in ett stort lejon i rummet. Jag blir, om det vill säga, apatisk. Jag tänker, det där är inget för mig, jag fattar ingenting, jag fryser, jag blir arg. Och ofta så blir vi, ja, det är ju reptilhjärnan, men allt som ofta så blir vi den här aphjärnan som börjar reagera och säger, min ledningsgrupp är sämst, jag fattar ingenting, ingen förstår mig. Så jag skulle säga så här, ja, men det är det som är intern kommunikation, att skapa handlingskraft i det som man har definierat att man ska åstadkomma. Och det är inget, finns inget alternativ på den här frågan. Har man för ambition att få med sig medarbetare i en riktning, så behöver alla börja jobba annorlunda.
Därför att när, ja, det här var ju en otroligt djup och detaljerad definition, och jag håller med liksom från hjärtat också, verkligen. För jag tänker så här, det är ofta vi hamnar, jag är van vid att ofta handlar, när man pratar intern kommunikation eller när man liksom säger, jag kan ju säga själv, ja, men det jag tycker det är kul eller intressant, jag vill jobba med intern kommunikation. Då tror ju alla nästan per automatik, jaha, du vill jobba med intranät. Alltså man är på en kanal där istället. Har du också mött det?
Ja, men visst. Och det är såklart, det är ju en del av vägen. Men intern kommunikation är ju kanaler, såklart. Vilka kanaler väljer du att använda i er organisation hela vägen från kris till information till motivation till dialog? Det är också innehåll. Vad väljer du att fokusera på givet den riktning ni har bestämt att ni ska åstadkomma? Och det handlar också om att stödja olika ansvar och roller. Därför att i en organisation som är duktig på intern kommunikation så har alla som jobbar förstått sin roll i det. Där ledarskapet är den viktigaste kanalen. Kommunikatören skapar förutsättningar och hjälper till med sånt som är angeläget för många. HR är på frågan om att mäta, analysera och utveckla kommunikativ förmåga. Medarbetarna har förstått att de behöver kliva in och ta ett ansvar själv för att informera sig och vara en aktiv partner. Inte bara någon som sitter stilla och hoppas att man blir matad med andras tankar. Ledningsgruppen pekar ut riktningen, är närvarande. Alla som jobbar med projekt och förändring har förstått betydelsen av förändringskommunikation. Och det är först när alla de rollerna samskapar. Så att jobba med internkommunikation är absolut att till viss del leverera i kanaler. Men det är också en större fråga som handlar om egentligen styrning av hela verksamheten.
Så vilken roll skulle du säga att kommunikationsavdelningen har i intern kommunikation?
Den som jobbar på en kommunikationsavdelning har ju, om man sammanfattar det, ett ansvar för att hålla takten i intern kommunikation. Jag brukar prata om det som en Om vi tänker att alla de här rollerna jag sa är liksom som ett band, så tycker jag att kommunikatören är trummisen. För den är verkligen helt avgörande för hur det går. Och i det så innebär det till exempel, som jag sa, att säkerställa vilka kanaler ska vi använda i den här organisationen. Och det är ju inte flest kanaler som vinner, utan det är ju bäst kanaler som vinner. Så att våga välja och göra en bra strategi för vilka kanaler behöver. Kommunikatören behöver ju till viss del såklart producera och skapa innehåll, men det ska man göra medvetet i sånt som är strategiskt viktigt att så många som möjligt känner till. Kommunikatören är också rådgivare för andras kommunikativa förmåga. Och det här kan man ju utveckla om man tycker att det är roligt att hjälpa andra. Det är också ett förtroende man behöver bygga över tid, att kunna hjälpa en ledare. Hur ska du lägga upp det här mötet? Hur ska du göra den här förändringen? Kommunikatören ska helst jobba nära ledningsgruppen som en bro mellan styrning och att få det här att implementeras. Om man inte sitter i ledningsgruppen så behöver man ju också ha nära kontakt med dem på något sätt. Kommunikatören är ju också den som kliver in som rådgivare i särskilt viktiga projekt där man gör, ja, till exempel en kommunikationsplan. Man producerar ju såklart och till viss del mäter och analyserar. Vad blev det för effekt av den här insatsen? Man kan ju också projektleda egna utvecklingsarbeten, till exempel ett nytt intranät. Så att det är ju en bred roll och det är en rolig roll, men det gäller också att sätta sitt fokus. Om det är så att man är många kommunikatörer så kan ju någon nästan ansvara för varsin del av det jag sa. Men om man är ensam kommunikatör, då gäller det verkligen att prioritera. För det går inte att vara en 1000 konstnär över tid.
Så vilka fällor ser du att många tenderar att gå i då när det gäller det här?
Nej, men jag jobbar ju också som handledare. Jag skulle säga att jag har träffat hundratals kommunikatörer. Och om jag skulle se ett mönster, och då, jag inkluderar ju mig själv i det här, jag känner igen väldigt mycket, men det är ofta, har det landat, de allra flesta är kvinnor. De allra flesta är väldigt service-minded. De allra flesta är superkompetenta i att ha många bollar i luften och överblick. Många har svårt att säga nej och många har svårt att prioritera sin tid. Och då blir fällorna att det är så mycket händer i syltburkar i ett operativt arbete. Så det föds aldrig lugn, eller det kommer aldrig till en punkt av lugn och ro där man faktiskt kan samla ihop sig och tänka de här strategiska tankarna. Vilket gör att det blir en väldigt så där pressad situation och en känsla av otillräcklighet. Du kan liksom hålla på hur mycket som helst, men du blir aldrig färdig, för kommunikation är ett ständigt flöde. Och det vet vi, när man inte känner riktigt att man har en tydlig ram för sitt arbete och inte riktigt tydlighet i när jag har gjort det bra. Och dessutom när vi inte heller får tydligt erkännande, för det är ju faktiskt en trend nu när vi blir ifrågasatta. Då väcker det känslan av att jag inte mår så bra, helt enkelt.
Nej, precis.
Och det behöver vi ändra på.
Hur tänker du då när du handleder kommunikatörer som kanske är i början av sin karriär? Det vet ju inte jag. Men vad är det man behöver göra då? Vad är första steg för att inte hamna i de här fällorna?
Ja, men för det första så behöver det finnas en ledningsgrupp som verkligen värdesätter kommunikatören. Om du inte har en ledningsgrupp som gillar dig, höll jag på att säga, då är det liksom grunden. För att kommunikatörsjobbet kan vara fantastiskt roligt och meningsfullt när du har ledningsgruppens förtroende. Och när ledningsgruppen har förstått att du är deras resurs för att hjälpa dem att skapa riktning. Så det skulle jag säga är punkt ett. Att få access och ett öra och ett förtroende i ledningsgruppen. Och sen är det så här. Jag brukar tänka att ta fram ett tomt papper. Ett vitt papper. Och tänk så här, okej. om det här är vår strategiska plan i den här verksamheten, vad är det allra viktigaste att jag gör just nu? Vad är det allra viktigaste jag skapar kraft i? Och ofta så brukar vi komma väldigt långt vad det gäller kanaler med ett riktigt bra intranät ihop med en bra struktur för möten. Så ska man liksom prioritera, så ha bara de kanalerna. Se till att du lägger krutet på intranätet och se till att du får igång en levande dialog. Och stäng resten faktiskt. Sen så finns det vissa yrkesgrupper som till exempel inte har access till, till en dator. Då kan man behöva komplettera med digitala skärmar eller annat. Men verkligen bottna så här, det är inte flest kanaler som vinner den här matchen. Utan det är den som väljer och fokuserar och jobbar med ett levande innehåll. Och det är ju nästa prioritering. Om du tittar liksom på det ni håller på att kommunicera, vad är viktigt på riktigt? Våga välja även där. Och sen så, den sista delen handlar ju om att också kunna argumentera för sig själv i alla kontakter som du har. Lite konsultativt. Vad är mina erbjudanden? Vad är värdet med mitt arbete? Vad behöver jag av organisationen för att lyckas med det här? Om inte kommunikatören kan sätta ord på betydelsen av stolthet, ambassadörskap och riktning och lönsamhet och engagemang, hur ska någon annan kunna förstå vad det är för världen vi skapar?
Det är sant, och det är någonting som jag också har sett. För just det här att man får frågor. När jag har varit med om flera gånger när jag jobbar i en organisation, att folk närmar sig, kan vara människor från ledningsgruppen också, med frågan, vad gör ni egentligen? Vad är det för poäng liksom, med att ni är 7 personer på avdelningen? Behövs det verkligen? Vad gör ni? Alltså kan de fråga, vad gör den? Och då kände jag att det här är ju någonting som vi på något sätt måste alltså vi måste ut och prata om på ett sätt som förstås. Det är just det här med hur värdet skapas, alltså vilket värde är det vi bidrar med hela tiden. Att vara repetitiv i det, för det är, jag möter det så ofta. Och jag kan förstå då att som avdelning och som enskild kommunikatör, att då känner man sig rätt, det känns rätt jobbigt att hela tiden få stå och förklara och försvara sitt jobb helt enkelt.
Ja, och då tänker jag två saker. Antingen kan vi välja då att bli lite raljanta och tänka så här, men på riktigt är de dumma huvud? Alltså det tänker jag ju tänka. Men jag kan ju också tänka så här. Vi måste ju självkritiskt inse att det här är ju ett misslyckande. Att vi faktiskt inte har lyckats förklara vad det är för värden som kommunikation kan bidra till. Och jag tänker att hela branschen behöver ta till sig det. Och försöka skapa mening för de andra som inte jobbar på en kommunikationsavdelning. Och om jag skulle säga så här, ja men vad är meningen med en kommunikatör? Ja men då kommer jag tillbaka till det. Ja. För utan en relation till riktning och utan en förståelse så blir det ingen handlingskraft. Och utan relation till de som ni finns till för, om man tänker det externa perspektivet, så finns det ju varken förtroende om det gäller en offentlig verksamhet eller ett starkt varumärke som kunderna vill komma till. Så det är ju liksom förutsättningsskapande att stärka relationerna. Och sen tänker jag också, man pratar ju om värdeskapande kommunikation, det är lite så forskarord, men det är ju det som det handlar också, att främja det som brukar kallas den kollektiva intelligensen, att ta vara på all kunskap, alla perspektiv, allas röster. Därför att det behöver finnas en tro på att medarbetarna har mycket klokskap att bidra till. Mm. Att det blir en klokare gemensam lösning när vi lyssnar på varandra, när vi tar tillvara hur världen ser ut från allas olika perspektiv. Mm. Och jag kan tänka, om jag går in i den raljanta delen av mig, så kan jag tänka att en ledare som uttrycker sig på det sättet har kanske blåst upp sig själv lite för mycket. Som tror att den här verksamheten kommer blomstra bara jag styr den. Har man inte riktigt förstått kraften i att lyssna på medarbetarna. Men sen är det ju så, alltså vi lever i en tid och många går in i besparingar och då behöver ju vi också prioritera. Det har ju växt så oerhört mycket kanaler och plattformar och vi ska vara med överallt. Behöver vi verkligen vara med överallt? Det undrar jag. Och det är ju också så, en kommunikationsavdelning kan ju lätt svälla därför att kanaler och nyhetsbrev och produktioner eller vad det nu är, det blir individens bebisar. Kom inte och ta min kanal. Därför att den har jag gjort. Och då sätter det sig nästan i självvärdet. Och där tror jag vi behöver tänka helt annorlunda. Vi behöver våga stänga kanalen. Vi behöver våga tänka om. Vad skapar mest värde? Och i vissa fall kan det hända att man inte behöver vara lika många kommunikatörer. Och i vissa fall så kommer man fram till att det behöver vi visst vara. Men jag tycker att vi lever i en sån tid. För att det kommer ju multiplicera sig själv. Det kommer alltid komma att finnas nya plattformar, nya möjligheter. Och ska alla vara exakt överallt så blir det för mycket. Ihop med att människor orkar tyvärr inte ta till sig allt det vi skapar just nu.
Nej, precis.
Det finns inte hjärnkapacitet kvar till det.
Nej.
Hos de flesta.
Nej, gud nej. Det finns mycket, mycket content out there. Verkligen.
Det är overload.
Ja, verkligen. Så att, vad heter det? Less is more, eller vad brukar man säga? Att hitta det.
Ja, det. Och det där, nu kände jag att jag gick igång på det. För att det där är också en sån här lek som jag brukar göra. Apropå nu är jag tillbaka till de där strategiska planerna. Fast det gäller ju egentligen varenda text. Alltså när varenda sak du sänder ut. Försök att korta texten till hälften och sen kortar du den en gång till. Och varenda ord du skriver, försök att provtrycka det så att det ska funka för en 8-åring. Ja, vad menar jag då? Ja, men vad betyder globalisering för er? Vad betyder hållbarhet? Vad är digitalisering? Vad är omsättning? Vad är förvaltning? Vad är allting? Och det betyder inte att vi ska fördöma oss. Men det betyder att bra kommunikation i den tid vi lever i. Med all det kaos som omringar oss. Bra kommunikation behöver vara så tydlig att den kan gå rakt in i hjärtat. Och slipper ta omvägen genom hjärnan. Sant. För vi är på grund av pandemin, på grund av Putin, på grund av så är vi i ett högre tryck. Och det gör oss lite lätt kollektivt fördummade helt enkelt. Vi har inte samma förmåga. Så hjälp människor att känna att de har möjlighet att förstå. Och hjälp människor att känna sig duktiga. Och hjälp människor att känna sig sedda. Det tror jag vi kan göra mer av som kommunikatör.
Men jag är lite nyfiken på, när du nu är ute och möter ledningsgrupper och jobba med dem och så. Vad är det du möts av? För det finns ju uppenbarligen ett intresse för det du står för och gör. Och hur blir liksom reaktionen när de möter dig och när de möter ditt budskap?
Jag möts av att det finns en mycket hög grad av känsla, vad ska jag säga, komplexitet. Det känns krångligt att lyckas med kommunikation. Det känns krångligt att lyckas få med sig människor. Många känner en väldigt, väldigt tidspress. Många känner otillräcklighet. Många känner att jag hinner inte bedriva mitt ledarskap. Det är någonting som jag fladdrar till i korridoren samtidigt som jag behöver leverera och vara med överallt. Så Det jag får mycket positiv feedback, det är ju att jag på något sätt har skapat enkelhet i det komplexa. Där jag säger att ja, men du som ledare, du behöver kunna skapa riktning. Du behöver kunna förstå att ledarskapet i sig är en arbetsuppgift. Du behöver hård prioritera, så för närvaron är det viktigaste. Du behöver säga varför och du behöver kunna lyfta dem du leder. Lyssna och vara tydlig. Och sen har jag ju ett antal verktyg och modeller för det där. Och så lägger jag ganska mycket tid på att också bottna i att du kommer aldrig lyckas med ditt ledarskap om du inte först har en dialog med dig själv. Och det gäller ju inte bara ledare. Den inre dialogens kraft, att vara i kontakt med vad du känner och behöver. Och för om inte du är bottnad så går det heller inte för andra att knyta an till dig. Förenklat så behöver ledaren vara den tryggaste i rummet för att andra ska känna tillit. Och när jag kommer med det här så, jag tror att jag bidrar till att göra något som är väldigt komplicerat, enkelt och jordnära. Och det gör att många liksom släpper ner axlarna lite. Mm. Och sen så brukar jag också låta dem fundera på någon som har varit en förebildsledare för dem själv och vad den gjorde med kommunikation. Och många blir liksom berörda av det. För att, jag menar, ledarskap kan heta så mycket, situationsbaserat, coachande, kommunikativt. Och jag menar, det är inte Einstein, det är inte rymdforskning. Du behöver gå till jobbet för att vilja göra andra bra. Du behöver ha intresse för människor. Och du behöver kunna förklara för dem vad de ska, bekräfta att de gör rätt och lyssna och vara närvarande. Och så involvera såklart i dialog. Jag upplever att många har tunnelseende och jag upplever tyvärr också att ganska många inte vet hur de ska använda sin kommunikationsavdelning. Och de vet inte hur ska jag göra, hur ska jag närma mig. Och en stor frustration är att helt plötsligt har kommunikationsavdelningen slutat hjälpa mig med att göra mina PowerPoint och skriva texter. Nu får jag ingen avlastning. Alltså, vad gör de för någonting? De kan ju inte bara sluta. Vad gör de istället? Så jag tror att det finns en skevhet. Att många har förstått att vi har slutat informera och vara en vattenspridare för andra. Eller en korvkiosk där man kan springa in 5 i 12 och beställa en trycksak. Men det verkar som att vi inte riktigt har klivit på det som handlar om att jobba rådgivande, att avlasta med att skapa tydlighet kring strategier. Så jag upplever en skevhet och från båda håll, om man tänker kommunikationsavdelningar och ledningsgrupper, en otydlighet. Hur ska vi börja samarbeta? Hur ska vi lägga upp det här? Vad är vi för varandra?
Intressant, och jag kan hålla med. Jag känner också att det finns en skevhet där från båda håll. Och frågan är då, hur gör man nu då? Hur gör vi nu då? Vad ska vi göra? Vad brukar du rådgiva en kommunikationsavdelning till exempel som vill ha ett bättre samarbete med ledningsgruppen och tvärtom kanske?
Ja, men då brukar jag ju råda att använda det som vi har två av, höll jag på att säga, och det är våra öron och inte informera så mycket, utan jag brukar börja med, ja men ta nu en period när ni lyssnar på ledarna. Då kan det vara så här, vad tycker du är lätt i ditt kommunikativa ledarskap, vad tycker du är svårt, vad behöver du stöd i, vad tänker du konkret att vi kan göra för dig? Vad tänker du kring den interna kommunikationen i stort? Vad hoppas du att vi ska prioritera? Så att närma sig i ett lyssnande. Och gärna kanske som en del i det också försöka fundera över vad är det för någonting som ni då kan erbjuda. Så ett närmande där ni går runt och lyssnar på en handfull ledare var och gör en sammanställning. Och inte några himla enkäter på det här. Utan en kontakt över en kaffekopp.
Okay.
Därför att det gör också att man börjar bygga relation. Och det är så här. Många tänker så här. Jag ska börja bli rådgivare. Jag ska börja coacha ledarna. Ja, men där måste man förstå att det är ett förtroende som du förtjänar över tid. Att öppna upp sig som ledare i sin sårbarhet, i sina tillkortakommande. För kommunikation är högst personligt. Det kräver verkligen att jag känner förtroende till den som ska hjälpa mig. Så det är ingenting man bara kan slida in och helt plötsligt få hända. Utan det behöver man bygga upp och visa sig tillgänglig. Så det skulle jag säga var mitt första råd som kommunikatör. Alltså ut och lyssna på ledarna. Och efter det prata om ett erbjudande utifrån vad ni kan göra för dem. Och sen också, jag har ett enkelt verktyg som är en coachduk. Det är inget så här rocket science, det är så här nuläget, intern kommunikation, önskade läget och vad behöver hända för att komma dit. Alltså det är klassiskt. Den till exempel brukar jag säga så här, gå in i ledningsgruppen och ha en liten workshop med dem kring det här. Så att ni inte sitter ensamma med problembilden kopplat till det, utan att involvera i samtal redan där. För det här är inte bara kommunikatörens fråga, det här är allas fråga. Och den som sitter i ledningsgrupp tänker jag också behöver rannsaka sig själv. Leder jag den här verksamheten för att lyfta fram mina egna påfågelfjädrar? Eller leder jag utifrån att jag på allvar vill få människor att känna sig engagerade för den här riktningen? Och om jag vill få med mig medarbetare, ja, men då är kommunikation vägen till det. Och där är kommunikatören din viktigaste resurs, till viss del ihop med HR såklart, för att få det att hända.
Ja. Yes, tack för dem. Mycket kloka råden tycker jag. Jag sitter här och ryser i hela kroppen. Härliga ord. Du, jag brukar så här i slutet av varje avsnitt ställa en frågan till min gäst om vilket eller vilka råd du hade önskat att du hade kunnat ge dig själv när du var ny i karriären.
Mm. Jag tänkte lite på den där. Det finns så, jag skulle kunna ge mig en hel bok, för det är så många råd jag skulle vilja ha. Nej, men faktiskt, så om jag börjar stort, så mitt viktigaste råd är egentligen att tänka på, om jag får vara riktigt stor i orden, att livet är ett litet ögonblick och det är nu det pågår. Jobbet är en del av ditt liv, men du behöver ha utrymme så att du får uppleva allt det andra som är magiskt i livet. Så ta dig själv på lagomt allvar och se verkligen till att skapa utrymme för det som är du. Din kreativitet, din naturen, dina vänner och din familj. Därför att det är nu livet pågår. Och sen vad det gäller yrket, så sök dig dit du känner att du får flow. Alltså där du verkligen tycker att det är så roligt så att du tappar tid och rum. Och om du hittar det, se till att försöka få ännu mer av det i ditt liv. Och det tredje är ju så här, sätt gränser. För det är bara en person som har gränser som finns i andras ögon. En person som är gränslös blir en kameleont. Och den blir också osynlig. Och när man är osynlig så kan många, kanske inte av illvilja, utan bara för att de inte ser dig, heller inte förstå dina gränser. Så jag brukar säga som en som jag handledde sa, jag vill ha ett rosa stopptecken, ett rött känns så aggressivt. Men jag har ett rosa stopptecken i mig själv som jag sätter upp ibland när jag tänker, nej men det här är inte vad jag ska göra, det här får någon annan göra.
Mm. Bra! Rosa stopptecken, ja.
Visst är det fint?
Det är lite roligt, ja, det är jättefint. Ja, Anna, stort tack för att du ville gästa mitt poddavsnitt. Det kändes som det skulle kunna bli dubbelt så långt, för jag hade fler frågor här. Så jag kanske bjuder tillbaka dig någon gång här framöver och gör ett avsnitt till, vem vet.
Du är så välkommen.
Ja, tack. Och jag önskar dig en fantastisk fortsatt dag där du är, och stort lycka till med ditt arbete. Jag kan bara säga, behövs verkligen, gör nytta.
Tack så mycket.
Ha det gott.
Ha det gott, hej hej.
Ja, det finns så mycket som jag tar med mig efter det här avsnittet. Jag tycker Anna är en fantastisk person på så många olika sätt och klok. Så himla klok. Och det som fastnade lite extra hos mig, det var det här med att tänka med hjärtat. Det är så lätt att bli raljant och kritisera och elakt skämta om saker som inte fungerar i en organisation. I've been there, I've done that. Och det hjälper inte till faktiskt. Det gör ju inte det. Så tänker jag med hjärtat, det tar jag med mig. Alla försöker göra ett bra jobb. Det är ofta så i alla fall. Och vill du komma i kontakt med Anna så har hon en hemsida som jag kommer länka till i avsnittsinformationen och finns på LinkedIn om du vill connecta med henne där. Hon driver även ett riktigt kul och härligt Instagram-konto. Sådär, då säger jag tack för idag och ta hand om dig. Vi hörs och ses snart. Hej då!